Romeo, Romeo for Alpha.
Uppdrag Rädda Liv. En podd från Läkare utan gränser.
Det är nu 10 år sedan som ett tredje inbördeskrig bröt ut i Centralafrikanska republiken. Och sedan dess har landets invånare drabbats hårt av våldet. Tusentals människor har skadats eller dödats och miljoner har tvingats på flykt. Många utsätts också för sexuella övergrepp. Jag heter Tove Tickanen och jobbar på Läkare utan gränsers kontor i Stockholm. Och med mig idag har jag sjuksköterskan Anna Blideman som nyligen kom hem från ett uppdrag i Centralafrikanska republiken. Välkommen Anna.
Tack.
Du har ju pendlat mellan 2 projekt i landet med fokus på sexuellt våld. Kan du berätta lite vad du gjorde där?
Ja, mitt jobb är, kan man säga, det är väl att se till att allt, att vårt arbete med sexuellt våld funkar. Alltså att jag kollar på strategier, utvecklar dem, ser till att medicinska protokoll implementeras och att de efterföljs. Ser till att vi har rätt personal på rätt plats och helst att de har rätt kompetens, att vi har de läkemedel vi ska ha. Så. Och även kanske ibland också fundera på vilken typ av respons vi ska ha på vilket ställe. Alltså ibland så kanske vi stöttar vårdcentraler och då har vi ju ett program med sexuellt våld. Men att vi också finns, alltså vi jobbar mer och mer att vi finns också ute i samhället och att vi kanske då inte kan erbjuda ett helt, det hela paketet, vi kommer väl komma in på det sen vad det innebär, men att vi då kanske, att vi utvecklar den strategin att finnas ute där folk finns, alltså där folk bor ute kanske i byar och så, med att man utbildar människor som inte är sjukvårdskunniga, men att de kanske kan ändå ge liksom, ett första ett basic-paket kan man säga, om de träffar på överlevare av sexuellt våld.
Mm. De här paketen du nämner med att man utbildar eller de som är kanske inte medicinska då, men för att liksom kunna vara till hjälp vid ett första möte. Kan du förklara lite mer om det?
Ja, i Centralafrikanska republiken så har vi ett koncept som vi kallar för Tongolo. Det betyder stjärna på det lokala språket Sango. Och det är liksom ett koncept som vi har för att kunna erbjuda vård och stöd till överlevare av sexuellt våld trots det stigmat som finns, kan man väl säga. Så där erbjuder vi då behandling för att förebygga en HIV-infektion. Vi erbjuder, om man kommer inom 5 dagar, kvinnor som har blivit våldtagna, så erbjuder man akutpiller, det som vi också ibland i Sverige kallar för dagen efterpiller. Vi vaccinerar mot hepatit B och stelkramp. Erbjuder psykologiskt stöd. Självklart också, man syr ihop sår om det behövs. Man ger smärtlindring. Och det är liksom det stora paketet som vi kan erbjuda då om vi finns på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Och det här konceptet, Tongolo, det innebär att vi erbjuder den här vården till överlevare sexuellt våld. Men vi har också på den kliniken så erbjuder vi också preventivmedelsrådgivning och vi är för alla. Och vi erbjuder också psykologiska stödsamtal för alla. Alltså hela tanken med det är ju att om man kommer till den här Tongolo-kliniken så är det ingen som ska veta om man är överlevare av sexuellt våld eller om man kommer dit för preventivmedelsrådgivning eller någonting annat av det vi erbjuder. Men sen så vet ju vi också att det är väldigt svårt generellt att ta sig till vård för människor. Och speciellt i såna här kontexter. Utöver vårdcentralerna som vi kanske stöttar eller sjukhusen så utbildar vi det som vi kallar kanske nyckelpersoner då i samhället. För att de ska vara liksom medvetna om hur sexuellt våld funkar och liksom mekanismerna kring det. Att man, om det är någon som skulle komma till dem och berätta vad man har varit med om, att de självklart ska vara stöttande och inte bygga på stigmat ännu mer och sådär. Men att de också såklart ska vara medvetna om var vård finns så att de kan hänvisa den här personen, överlevaren. Men sen så jobbar vi också med att vi utbildar folk. Och då är det ju folk som har förtroende i ett samhälle. Att då utbildar vi dem så att de kan också kanske ge sån här akut p-piller, dagen efter-piller. Ja, men också så här just kring lite medvetenhet och attityder, så att det som vi kallar för psykologisk första hjälpen brukar vi prata om. Och det handlar ju, det är ganska, liksom, det är inte några konstigheter, men det handlar mer om att man ska just vara så här bekräftande och stöttande ifall att en överlevare skulle komma. Och liksom berätta vad man varit utsatt för, så att man då inte liksom, bygger på det här stigmat. Så då utbildar vi dem i psykologisk första hjälpen och utbildar dem i så att de kan ge såna här akut p-piller till kvinnor som kommer inom 5 dagar. Och det här är superviktigt, både för att eller att den här stödet och vården finns på plats liksom på fler ställen, men det handlar också om att man kan ju inte vara på plats överallt och alltid, och speciellt kanske i sådana här kontexter där det är lite oroligt, så kan det ju hända att liksom, det bryter ut våldsamheter och det kan vara svårt för oss att ta oss till en by under en viss period, eller att det kan vara svårt för de människorna att ta sig till oss under den perioden av olika anledningar. Och då är det så himla viktigt att det finns folk i, liksom, på plats i byn som bor där, som då, om människor flyr till exempel, då flyr ju de också med dem.
Mm. Centralafrikanska republiken benämns ju ofta som en bortglömd kris och den får sällan utrymme i media. Men Läkare utan gränsers insats i landet är ju en av våra största. 3/4 av befolkningen lever under fattigdomsstrecket och den förväntade livslängden är bland de lägsta i världen, medan siffrorna för barnadödlighet tillhör det högsta. Mindre än hälften av invånarna har tillgång till grundläggande sjukvård. Då har jag varit inne lite på vad vi erbjuder kring sexuellt våld. Men vi bedriver också allmän sjukvård som akutsjukvård, kirurgi, mödravård och stöd till överlevare av sexuellt våld som du nämnde. Men också behandling för HIV och tuberkulos. Och du som ändå har varit på plats i Centralafrikanska republiken, hur skulle du beskriva det landet som har varit där?
Ja, men tyvärr så är ju det som du beskrev... Det märks ju också. Alltså, människor generellt lever ju i en extrem fattigdom och utan tillgång till... Ja, men de flesta har ju ingen tillgång till vård. Läkare utan gränser har ju funnits på plats i Centralafrikanska republiken länge. Och som du nämner så jobbar vi ju med massa olika saker, och det är ju verkligen för att behovet är oändligt. Det är liksom, det är ju fattigt och det är våldsamt och det finns mycket infektionssjukdomar och malaria, piken kommer varje år och det är mässlingsutbrott. Så det är ju såklart en väldigt svår kontext.
Hur skulle du säga att det är att jobba där?
Ja, men på ett sätt så är det ju väldigt uppenbart varför vi finns på plats. Alltså varför Läkare utan gränser finns på plats. För som vi var inne på så är det ju ett land som är väldigt fattigt och där sjukvård inte prioriteras. Läkare utan gränser lägger ju mer pengar på sjukvården vad landet själv gör, och det säger ju en del om liksom vad landet själv har för kapacitet. Så vi är ju en enormt viktig aktör och finns ju på plats liksom på väldigt många olika ställen i landet och som du sa gör väldigt många olika saker. Och det är ju klart att jobba där känns ju väldigt relevant, just för att det är inte en övergående kris. Det är väldigt uppenbart, utan det är, man skulle kunna liksom sätta en knappnål var som helst på kartan och man skulle se att behovet är enormt.
Mm. Hur skulle du, eller vad är sexuellt våld?
Ja, sexuellt våld brukar ju definieras som en handling av sexuell karaktär utan samtycke, kan man väl säga, kort och gott. Och när vi jobbar i vårt program i sexuellt våld så jobbar vi med sexuellt våld, och sen så jobbar vi också med våld i nära relationer. Och då handlar det inte bara om sexuellt våld, utan då kan det också vara fysiskt våld och psykologiskt våld.
Och vilka skulle du säga är det som drabbas av sexuellt våld?
Ja, men det är ju alla, såklart. Vi riktar oss till kvinnor och flickor, pojkar och män. Alla drabbas av sexuellt våld. Och alla kan drabbas. Vi ser i våra projekt manliga överlevare, men den största delen är absolut kvinnor och flickor.
Och du har ju inte själv jobbat kliniskt under det här uppdraget som du var på, men skulle du kunna berätta om någon patients historia som du har kanske mött eller tagit del av?
Mm. Ja, alltså, jag minns under en period så fick vi väldigt många, det var väldigt många kvinnor som sökte sig till oss som kom från en speciell, ja, men som kom från en och samma by. Och där var det så uppenbart att de hade ju blivit utsatta. Ja, men det var ju som en del i konflikten. De hade blivit utsatta av okända män som, ja, som bar vapen, som var en del av konflikten. Då. Men de här kvinnorna kom sent, alltså de kom flera månader efter övergreppen. Och framförallt så var det en kvinna som jag pratade med, och hon, ja, men helt såklart förstörd, och hon var gravid. Och det var jättesent i graviditeten, och hon kom till oss 6 månader efter kanske det här övergreppet, och det liksom, övergreppet hade ju varit brutalt, det hade ju varit uniformerade män som hade liksom brutit sig in och, ja, men så här, slitit ut kvinnorna och våldtagit dem. Men då så just det här, då är det så otroligt stigmatiserat och skambelagt för de som blir utsatta. Det ser vi ju överallt tyvärr, att det är de som drabbas som bär skammen. Och det är ju fruktansvärt. Men då så var det just det, så hon kunde inte, eller de, så det var ju flera kvinnor som kom då flera månader senare, hade liksom inte kunnat söka vård förrän flera månader senare. För det hade liksom, man känner att man inte kan berätta för familjen. Och så den här, speciellt en kvinna då som jag träffade, ja, men hade ändå berättat det för någon liksom ledargestalt i byn, men hade ändå fått veta att så här, det här kan vi liksom inte prata om, och det här kan vi, ja, att det hade liksom tystats ner. Och sen så var det också väldigt svårt, för det var våldsamheter, så det var inte så himla lätt heller att bara liksom ta sig till oss. Hon bodde väl liksom ganska långt bort. Men till slut då, efter sex månader, det är fruktansvärt, men det är också lite av en, tycker jag, lite så här solskenshistoria, att till slut efter 6 månader så hade hon ändå berättat för sin man, som ändå stöttade henne på något vis. Och då efter 6 månader så var det ändå som att vägarna var lite säkrare, och de skulle nå ändå till Bambari där vi fanns i något sammanhang. Så då liksom kunde de ta sig till oss och ja, kunde ta sig till vår klinik och få vård och sådär. Men det är sådana historier ibland som jag tycker sitter fast, just det här att ja, det är så otroligt förknippat med stigma och skam och skuld, så att det finns såna otroliga hinder och barriärer för folk att söka vård. Men sen generellt annars så tycker jag det som liksom sätter sig, det är ju också alla barn, alla flickor och pojkar. Men alla också så här unga flickor som blir våldtagna och också som blir gravida.
Men om då vi skulle få in en sån här patient som är 12 och gravid, kan vi utföra aborter, eller hur hanterar vi en sån situation?
Ja, alltså, abort är ju väldigt restriktivt i Centralafrikanska republiken. Det är inte förbjudet, men det är restriktivt. Vi är ju en medicinsk organisation, så vi gör ju alltid vad vi kan för att rädda kvinnor och flickors liv. Men sen så som jag sa förut så kan man ju, det beror ju också på liksom, hur tidigt man kommer in. Och man, ja, men inom 5 dagar så kan man ju erbjuda akut p-piller. Och akut p-piller är ju ingenting som avbryter en pågående graviditet. Utan det förhindrar ju bara att en graviditet uppstår, till exempel.
Och du nämnde också det här stigmat. Hur jobbar vi för att bryta stigmat?
Ja, men det är ju jättesvårt och det tänker jag är en av de största utmaningarna. Alltså vi jobbar ju väldigt mycket med att tillgängliggöra vården. Och jag var inne på det förut att vi kan stötta kliniker och vi stöttar sjukhus. Men vi försöker också vara ute i samhället så att vi liksom finns där folk är. Och att vi finns liksom på många ställen. Men stigmat är ju, ja, men det är ju en enorm utmaning. Jag upplever som att det inte är så tabubelagt att prata om sexuellt våld. Det är ganska lätt att ha, jag jobbar ganska mycket med liksom utbild och så där. Det är ganska lätt att ha utbildningar och även så här för religiösa ledare, för traditionella ledare, att man ändå kan prata om det ganska lätt, tycker jag. Men det är det här med stigmat som verkligen är det svåra, att människor generellt tycker att det är den som blir utsatt för sexuellt våld, att det är den som bär ansvaret. Och det där är jättesvårt att komma ifrån. Ja, men det är alltså att förändra tankesätt hos människor. Det är ju ingenting man gör över natt. Verkligen inte. Det tar ju tid. Vi jobbar ju väldigt mycket med utbildningar. Alltså små och stora format kan man väl säga. Vi har ju folk som bara jobbar med det. Hälsoinformatörer som kanske har liksom, att man finns på plats när det är, ja, men något speciellt. Eller om det är en fotbollsmatch. Eller att där kvinnor hämta vatten eller på marknaden eller sådär och informerar. Men sen så jobbar vi också lite mer riktat, som jag sa, att man kanske drar ihop alla som är liksom nyckel. Vi jobbar ganska mycket med nyckelpersoner. Det kan ju vara olika i olika samhällen och byar och kontexter, men om de som folk litar på, om de är med på tåget, då har man ju kommit en ganska lång bit, tänker jag. Både för att de kan påverka och liksom influera andra. Men också då att det är de man går till. Så att om de har fattat att det är inte liksom den som blir utsatt fel och att den måste få vård tidigt och utan att skuldbelägga den, sådär, då har man ju vunnit jättemycket.
Mm. Du har ju berättat för mig en gång att det är ett dåligt tecken om man inte har patienter. Vad menade du med det?
Ja, men jag tänker att det är lite skillnad. Alltså sexuellt våld är lite specifikt. Dels för det här som vi pratar om i stigmat och skammen. Den finns ju inte alls på samma sätt om man pratar om andra som sjukdomar som vi jobbar med. Så på så sätt så är det ju, det ökar ju, ska man säga, de här hindren, barriärerna för folk att söka vård väldigt mycket för folk som är utsatta för sexuellt våld. Men det som man kan säga är väl att, ja, men det finns ju andra, det finns ju kanske liksom ett mässlingsutbrott, säger vi. Ja, då ser man att okej, nu har vi ett mässlingsfall och så följer man det och så är det ett utbrott och så liksom kanske man gör en stor vaccinationskampanj och sen så går det utbrottet över, eller att man stävjar det. Med sexuellt våld så är det ju inte på samma sätt, utan vi vet ju att tyvärr så finns ju det. Det förekommer ju överallt, i alla kontexter. Och det handlar ju verkligen inte bara om Centralafrikanska republiken. Det finns ju, jag menar, det finns ju överallt i hela världen, i alla kontexter, i alla samhällen. Så att vi vet ju att folk blir utsatta. Så ser vi att vi inte har, eller att folk inte kommer till våra kliniker, så betyder ju inte det att det sexuella våldet har slutat. Eller att vi på något vis, ja, har botat det. Liksom. Utan då vet vi ju att det förekommer ändå, men att folk inte kan ta sig till oss av olika anledningar.
Hur inkluderar man också män och killar i den här processen?
Ja, men dels, där tänker jag att det finns två aspekter. Dels så jobbar vi väldigt mycket med att nå ut med information om att även pojkar och män kan vara utsatta. Alltså även pojkar och män blir utsatta för sexuellt våld. Och även, ja, så att liksom, även pojkar och män är välkomna till våra kliniker. Och det är ju väldigt viktigt. För att det, jag tror att om man pratar om stigma så är ju stigmat generellt sett för överlevare av sexuellt våld liksom enormt. Men ännu större för pojkar och män. Men sen så alltid involvera alla skulle jag säga. Men ibland så måste man ju göra på olika sätt. Och det beror ju lite på vilket liksom, kontext och vilket samhälle som man jobbar i. Och där får man ju, jag menar, där får man ju alltid liksom stämma av och vara väldigt liksom inlyssnande. Men jag tror att det är jätteviktigt att generellt att, ja, att män är en del av det här arbetet. Det går ju inte att liksom exkludera halva befolkningen. Men sen så tänker jag också att det handlar lite om hur, ja, men hur vi också jobbar i, vi har ju, ja, men med vårt informationsmaterial till exempel. Vi jobbar ganska mycket med så här bilder och historier och berättelser. Om man vill nå ut till folk och informera så kan det vara ett ganska effektivt sätt att nå ut till folk. Att man kanske pratar om, ja, man visar bilder och liksom pratar om sexuellt våld genom liksom att man berättar historier. Och då tänker jag att det är viktigt, ja, men som sagt, att dels inte alltid bara referera till liksom hon eller till kvinnor och sådär. Utan att män också kan bli utsatta. Men sen så tänker jag också att det är viktigt också att inte alltid kanske visa bara män som förövare. Att också, både i historien men också i bildmaterial, att man också visar på att så här, män kan också vara stöttande. Och liksom, ja, att vi, jag tror att det är viktigt också att visa den bilden. Och det tror jag är viktigt för alla. Så att det inte blir så svartvitt och så att det inte bara blir att liksom, man bara pratar om män som förövare. För då tror inte jag heller att, ja, men då är ju, kommer ju inte män, liksom, då är ju inte en män heller en del av lösningen om man bara pratar om det på det sättet. Så ja, generellt bara liksom vara väldigt inkluderande.
Och hur hanterar du att jobba i en sån här kontext?
Ja, men alltså jag tänker att det är ändå, trots att våldet är ofta så himla brutalt och att det är så många unga som drabbas och att man liksom, om man drabbas av sexuellt våld i en kontext som Centralafrikanska republiken så drabbas man ju så enormt mycket. Man blir kanske, om man har blivit våldtagen så kanske man måste tvingas till att skilja sig på grund av stigmat. Man kanske måste lämna sin by. Ibland så blir man liksom, kan man till och med bli straffad och misshandlad för att liksom, man ses som så smutsig. Ja, man kanske blir oönskat gravid som ett resultat av en våldtäkt. Alltså, det är såna enorma konsekvenser. Det går nästan liksom inte att föreställa sig. Det drabbar ju verkligen såklart individen som blir utsatt, men det drabbas ju också familjen och samhället. Men med tanke på att det har såna enorma konsekvenser så är det ju också så att för varje person som söker vård och kan ta sig till vård och kan komma till en av våra kliniker så är ju det, alltså jag känner att det är varje gång ett liv räddat. För det om man ser det så är ju det ändå liksom väldigt fantastiskt.
Och du har ju varit i Centralafrikanska republiken 2 gånger. Hur skulle du liksom beskriva att stämningen är, eller vad tänker folk om framtiden? Och
ja, jag var ju där nu i år och sen så var jag också där 2021 på våren och då var det väldigt oroligt. Det var ju liksom enorma stridigheter och det var en väldigt stor skillnad mellan gångerna nu som jag var där. För när jag var där förra gången så var det så uppenbart att folk var extremt rädda. Det var ju liksom fullt inbördeskrig för 10 år sedan och det var ju också ett väldigt brutalt inbördeskrig. Folk blev liksom nerhuggna med machetes och man har sett sina grannar blivit liksom, alltså, nerhuggna och liksom slaktade. Och det här är ju såklart ett trauma som sitter väldigt djupt hos folk. Och när stridigheterna igen blossade upp 2021 så var det ju väldigt speciell stämning. Alltså det var ju där vi var, det kunde vara liksom hela byar som bara liksom tömdes. Folk bara sprang ut i skogen och var så extremt rädda. Men så om man tänker på det så var det en enorm skillnad när jag var tillbaka nu. För nu var ju inte stridigheter på samma sätt. Det var ju liksom att det blossade upp och på vissa ställen och så. Men inte i samma skala där vi var. Så att på så sätt så kändes det ju väldigt mycket mer liksom positivt. Både för liksom människor som bor, men också då som sagt att då kan ju vi kan ta oss till dem. Till de vårdcentralen där vi jobbar och liksom lite mer positiv spiral blir det ju att om vi kan ta oss till vårdcentralen och så kan ju vi leverera läkemedel och stötta personalen och då kan folk få tillgång och det blir ju liksom en annan stämning och så. Så att jämförelsevis så tycker jag ändå att väldigt mycket mer positivt just nu, men sen så är det ju liksom väldigt osäkert och det blossar ju upp stridigheter hela tiden och som sagt märker ju att många är väldigt traumatiserade för att man har varit med om så otroligt mycket våld på olika sätt. Så jag kan, det som jag upplevde nu, att det var kanske ändå liksom en lugnare stämning, känns också väldigt skört såklart.
Tack Anna för att du kom hit och ville vara med och berätta om vårt arbete i Centralafrikanska republiken.
Tack.
Om du som lyssnar vill lära dig mer om vårt arbete eller om du vill stötta oss så kan du besöka vår hemsida lakareutangranser.se. Följ oss också gärna i sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter.
Du har hört Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll the Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se/nyheter/poddar.